Amen. Tack ska ni ha, lovsångsteamet. Så härligt. Det bara gled in fler och fler lovsångar här. Och vi är glada för de gäster vi har med oss i lovsångsteamet idag här. Alfred och Mattias, gott att ni är med. Det är en liten försmak av New Wine-konferensen. När det kommer folk från Stockholm och Norrland. Och så är vi hela Guds folk tillsammans här och lovsjunger. Underbart. Jag skrev i veckobrevet att jag var väldigt glad, för det känns som att det är en väldigt god ton just nu i det som vi står i som församling. Gud gör mycket, vi har fått döpa många människor i vår, vi får se människor som kommer hit, som vi får hjälpa och stötta. Gud verkar på ett djupgående sätt i församlingen, känns det också, med inre helande där han hela församlingskroppen och svetsar oss samman. Och jag är så glad för det. Det känns jätteroligt att få uppleva det som pastor. Jag bara känner att jag vill dela den glädjen med er. Och vi får be och fortsätta att det här får fortsätta. Be om det och vara ödmjuka också inför att det är nåd allting. Att det är Gud som gör det, och vi honom vi ska tacka det för. Idag så kommer jag fortsätta i den här serien, avsluta den här predikoserien om givande och ekonomi. Och idag kommer temat vara: den som ger blir rikt välsignad. Och jag tänkte vi skulle börja med att titta lite i Apostlagärningarna. I kapitel 10 i Apostlagärningarna, där vi möter en man som heter Cornelius, som får vara med om en otrolig sak faktiskt. Det här är en man som det berättas positivt om, och vi ska också se hur hans trohet till Gud i all enkelhet leder till fantastiska saker. Vi läser från Apostlagärningarna kapitel 10, vers 1 och framåt. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans familj, och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius! Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, Herre? Ängeln sa: dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som också kallas Petrus. Han är gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en from soldat fram till sitt närmaste följe. Han förklarade allt sammans för dem och sände iväg dem till Joppe. Och vi vet sen hur det här fortsätter, de flesta av oss. Hur det här blir en öppning in i den hedniska världen, kan man säga, för evangeliet. Där Petrus får ta emot den här synen med de här djuren som kommer ner. Och hur det här öppnar upp för att man börjar se på de hedningar som har kommit till tro att de är på något sätt likvärdiga som de judiska personer som har kommit till tro på Jesus. Så det blir ett genombrott för evangeliet, kan man väl säga, den här händelsen. Och då är det intressant att studera att det är en enkel person som heter Cornelius här, som var officer då, hade kanske en del pengar och en del inflytande, men han levde öppet ut en tro på Gud, på den hebreiska guden, och han gav mig generöst med gåvor till folket, står det. Och det måste ha varit så pass påtagligt, generositeten, så att det uppmärksammades i den här situationen. Och ängeln som kommer till honom säger också det: dina böner och gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Och jag tycker det här är lite uppmuntrande att se att ingenting som vi gör i trohet till Gud är förgäves eller faller till marken, märks inte. Utan Gud, han ser varenda liten trohet vi har till honom, varenda liten gärning, varenda liten gåva vi ger. den registreras hos Gud i himlen. Och jag tycker det är uppmuntrande också att se hur det också blir någonting som blir till stor välsignelse för många andra. Det här öppnar upp så att vi som sitter här idag, kan man säga, är ju en frukt av det som skedde där. Det öppnades upp för hela den hedna kristna världen, som idag är den stora delen av kristenheten. Men en enorm väckelse som har skett på de här 2000 åren. Men Gud använde en person som var trogen i det lilla, skulle man kunna säga. Han bad alltid, i och för sig det är en ganska stor sak. Men han offrade också, han gav rikligt med gåvor till folket. Och det var väl hans sätt att kunna ge gåvor till folket. Vi ska läsa vidare i Matteus 23 och 23. Och det här blir en liten återkoppling till det som Johan Lundgren lyfte fram i sin första predikan här för några söndagar sedan. Matteus 23 och 23. Ve er skriftlärda och fariseer, era hycklare. Ni ger tionde av mynta, dill och kummin, men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. I det här sammanhanget där Jesus förmanar fariseerna, så väljer han också att lyfta fram en viktig princip. Man kan säga att han, som jag tolkar det i alla fall, bekräftar den här stora regeln som Gud hade gett det judiska folket, att ge tionde av allting man tjänade och fick in. Den bekräftar Jesus här när han undervisar fariseerna och ger den här förmaningen. Och poängen där är ju att kärleken och barmhärtigheten är väldigt viktig. Men han säger också att ni borde göra det ena utan att försumma det andra. På det sättet så bekräftar han ju också tiondegivandet, att det är också en viktig princip för Guds folk. Och jag tror att Guds tanke idag är, när vi har lokala församlingar där vi alla är med och bär ett ansvar för ekonomin, för att hjälpa till, att stötta upp, att se till att allting fungerar i den lokala församlingen, så har vi också ett slags bäraransvar där jag tror att Gud vill att vi ska ge vår tionde in i det bäraransvaret, i den lokala församlingens arbete. Jag vet att det finns olika syn på det här, men jag tror att det är den vanligaste tolkningen som kristna runt om i världen idag gör, i alla fall att tiondet på något sätt är viktigt för den lokala församlingens arbete, för att vi ska kunna finnas här på den här platsen och utbreda Guds rike och fortgå med Guds rike där vi finns, och se till att det kan växa på olika sätt. Och är man inte ännu en medlem i en församling, så tror jag att Gud vill att vi ska ge till den församling där vi får vår andliga mat, där vi har vår gemenskap. Det kan ju vara så att man inte har hunnit döpa sig än. Man kanske har flyttat och liksom letar efter en församling. Men jag tror oftast att i varje familj, i varje människas liv, så finns det någon församling där man på något sätt får sin andliga näring. Där man är med i gemenskapen och delar livet. Och jag tror att Gud vill att man ska få med och ge där och bära upp även ekonomiskt. Och som vi ska se idag så är det här med givandet, tror jag, lika mycket till för oss, att vi ska få bli välsignade tillbaka, som att Gud vill använda det som en välsignelse för andra. Men vi ska också här titta på en annan form av givande som Nya testamentet lyfter fram. För utöver den lokala församlingsarbetet så finns det ju också mycket annat som Gud gör, och det vi kan involvera som församling och som enskilda kristna. Och i andra Korintierbrevet 9 så har vi ett sånt exempel. Och vi kan se några sådana exempel i Nya testamentet där vi kan studera de bitarna. Men här i andra Korintierbrevet 9 kanske ett av de mest kända. Det var ju så att församlingen i Jerusalem hade speciella behov. Vi vet inte så jättemycket detaljer om det, men på något sätt verkar det som att de var i ett ganska utsatt läge. De behövde resurser och Paulus uppmuntrar församlingarna runt om i den dåtida världen där han hade varit med och planterat och där andra hade varit med och planterat församlingar att vara med i den här stora insamlingen till de kristna i Jerusalem, de heliga som han kallar dem. Och i andra Korintierbrevet 9 så får vi en ganska detaljerad bild av det här. Vi ska läsa den texten. Andra Korintierbrevet 9 och 1 och framåt. Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. Jag vet hur villiga ni är och inför makedonierna brukar jag berömma er och berätta att Akaja har varit redo sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta. Nu sänder jag ändå bröderna för att vårt beröm av er i denna sak inte ska visa sig vara tomt prat och för att ni ska vara beredda, förberedda som jag redan nämnt. Annars får vi, för att inte säga ni, stå där och skämmas när makedonierna som kommer med mig ser att ni är oförberedda trots vårt förtroende för er. Därför tyckte jag mig behöva be bröderna resa till er och förbereda er utlovade gåva så att den kan ligga färdig som en gåva och inte bli ett krav. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut, han ger åt det fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt. Och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. Den hjälp ni ger i denna insamling fyller inte bara de heligas behov utan bär också rik frukt genom att många tackar Gud. När ni visar er äkthet genom denna hjälp prisar de Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och så godhjärtat delar gemenskapen med dem och med alla. De kommer också att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva. Det här är ju ett ganska intressant ställe tycker jag själv, för det finns så många olika bitar kring det här med givande som kommer fram i den här texten. Om vi tittar bara i början här i vers 6 så står det att den som sår sparsamt får skörda sparsamt och den som sår rikligt får skörda rikligt. Det är ju en ganska självklar regel eller lag kan man ju säga i det naturliga med sådd och skörd. Det tror jag alla som håller på med jordbruk, jag vet inte, vi har ju Sven här är ju duktig på sånt och andra här så jag vet inte, men det behöver vi inte ens gå in på det, för jag tror att det är ganska självklart att det är på det sättet att när man sår rikligt så får man skörda rikligt, i alla fall till någon viss gräns tror jag. Sår man allt för mycket så kanske det inte gror bra så, men Jesus, de här visste vad de höll på den tiden mer än vi, så att den lagen gäller i alla normala förhållanden. Och här kopplar ju Paulus det till den andliga världen. Och det är ju lite intressant. Han kopplar det som att det är lika naturligt att när vi med ett rätt motiv tror jag man får säga ändå ger i generositet så kan vi förvänta oss också att Gud som är god ska välsigna oss tillbaka på ett fantastiskt sätt även ekonomiskt men också på många andra sätt. Och det här är ju ett sånt oerhört löfte, så det är nästan lite svårt att ta in. Och Paulus nöjer sig inte med bara att nämna det lite så här i förbigående, utan han fortsätter sen och säger så här i vers 10. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd. Och om man läser vad det står här och tar Bibeln på orden, så är det omöjligt att tolka det på något annat sätt än att Gud faktiskt, när vi är generösa och ger, så kan vi förvänta oss att vi ska bli välsignade tillbaka på ett rikt sätt. Det står ju faktiskt mångdubbla utsädet. Och det måste man ju tolka som, jag tror att det kanske finns en tanke att de som får blir välsignade med. Men det är uppenbart i den här texten att vi kan förvänta oss också att de som ger, givarna, ska bli oerhört rikligt välsignade. Mångdubbelt välsignade. Och jag tänker också på den här liknelsen som Jesus berättar, jag tror det är Matteus 13, han talar om liknelsen om sådden. Då talar han om att Guds rike ska bära frukt 30-falt, 60-falt och 100-falt. Och jag pratade med någon som var duktig på det här, med en agronom en gång, och nu för tiden så finns det otroliga multiplar tydligen i det här med hur ett litet sädeskorn kan ge skörd. Och jag tänkte väl när jag läste texten, jag frågar den här personen, är inte det lite mycket med hundrafalt, frågar jag då lite okunnig sådär. Men då fick jag reda på att nej, det kan faktiskt bli mycket mer än så, fattar jag det som då nu för tiden. Ja, men tydligen så blir ett korn, slår ut och multiplicerar sig på ett fantastiskt sätt och kan alltså ge en sån oerhörd skörd. Så att det här var ingen överdrift Jesus talade om, utan det är de principerna som gäller för sådd och skörd av vissa sädeslag. Och tolkar man då Jesus på orden så, och Paulus här som hänsyftar till det och Gud ytterst, så kan vi lita på att det får en stor välsignelse tillbaka om vi ger. Jag tror givetvis att det är viktigt med motiven och så också, men det finns ett otroligt löfte i det här ordet. Kanske ett av de mer utmanande löftena som finns i Nya testamentet. Och det skickar Paulus med församlingen när de ska ta hand om sina trosyskon här och ta upp en insamling till dem. Men jag tror att det här gäller för allt form av givande. Inte bara ekonomiskt, utan när vi ger av oss själva till Guds rike så får det oerhörda välsignelser med sig. Det för mycket mer med sig än vad vi någonsin kan tänka. Och kanske när vi kommer till himlen en dag så kommer vi få se vilken stor välsignelse varje trogen tjänargärning som vi har gjort ledda av den helige ande för med sig. Det är nog bara först i himlen som vi får ett grepp om det. Och det ska bli väldigt roligt. Jag tror att vi alla kommer att bli överraskade på något sätt i alla fall när vi kommer till himlen och förstår att varje liten handling, varje liten krona vi ger, varje sak vi gör för Guds rike med ett ärligt uppsåt har en sån oerhörd stor välsignelsekraft. För när Gud får hand om det så blir det multiplicerat. Gud är multipliceringens Gud. Han är den som multiplicerar det som görs i trohet i honom. Och här handlar det om ekonomi. Så jag tror att Gud vill säga det också för att få oss att förstå att vi inte behöver vara rädda. Vi kan lita på att han kommer att förse. När vi ger in i olika behov så kommer han att förse oss och välsigna oss. Vad innebär då den här välsignelsen? Jag tänkte att jag gör en liten lista här med 7 saker som jag kunde komma på i alla fall, där det blir till välsignelse när vi ger. Och där utifrån ekonomiskt givande, det finns ju många andra givanden som jag nämnde här där Gud också välsignar, och många av dem sker in i det här på samma sätt. Men när det gäller ekonomiskt givande i alla fall, så så kunde jag komma på 7 punkter, och det är en ganska bra gudomligt tal också, 7. Så jag tänkte det stannar vi vid. Den första biten är att när du ger till den lokala församlingens arbete får du en stark och bra lokal församling. Det är ganska givet, men en ganska viktig sak att tänka på, att vi tillsammans har ett gemensamt bäransvar, och när vi är med och ger till den lokala församlingen så får vi en stark och bra församling som kan göra att Guds rike växer här på orten. Och det blir till välsignelse för våran familj, oss själva, för andra människor, för grannar, vänner. Det ger oss ett bra barn- och ungdomsarbete, bra lokaler, bra omsorg om varandra, bra själavård, bra undervisning, bra evangelisation. Ja, listan kan göras mycket längre. Det är en stor välsignelse för dig, din familj och för oss alla. Och för hela staden, hela området här där vi finns. Men inte nog med det. Vi sträcker oss ut. Så vi når hela världen genom det missionsarbete som vi som församling bedriver. Genom IFK och andra projekt som vi är med i, så är vi ute och når hela världen genom de här gåvorna och det här stödet. Så att det är något väldigt viktigt för den lokala församlingen. Det andra, det är att ditt givande och hjälp blir väl till stor välsignelse för andra människor som har behov. Det vi som församling jobbar med att stötta andra, men också dina personliga gåvor som vi läste om i Cornelius liv här kan ha en oerhört stor effekt i en annan människas liv. Det kan vara det som förlöser någon annan till att komma framåt, till att överleva kanske. Det tredje är att gåvor och hjälp leder ofta till en tacksamhet hos de som tar emot gåvorna och hjälpen till dig som givare. Alltså, det här tror jag är lite underskattat ibland, men det blir ju en tacksamhet som väcks hos en mottagare. Och är det någonting som är så ljuvligt som just när man ger eller man får ta emot hjälp, det byggs ju liksom en fantastisk kärleksrelation i givandet. Har ni tänkt på det? Som är väldigt vacker, att det blir en tacksamhet från den som tar emot. Och man känner också en glädje som givare i det sammanhanget. Och det här svetsar ihop och bygger en väldigt fin kärleksfull gemenskap. Det sker i församling, men det sker ju överallt där gåvor utbyts på ett sunt sätt. Så bygger det gemenskap, det väcker tacksamhet från mottagaren till givaren. Men den fjärde punkten, det är att den tacksamheten riktas också ofta till Gud. Det blir inte bara tacksamhet till givaren, utan det blir en tacksamhet till Gud att han sände någon med en gåva, med hjälp som behövdes. Och det är väl fantastiskt. Gud blir förhärligad och ärad och tackad för den här gåvan. Den femte saken är att ofta ber även och välsignar mottagaren av gåvan den som har givit gåvan. Vilket det också blir en välsignelse. Om någon människa blir hjälpt, så det ser vi i det här fallet att Paulus tar upp det som en viktig punkt. Att då kommer de be för er, de kommer tacka Gud för er, säger han till korintierna. När de tar emot gåvan i Jerusalem. Och det är inte heller en helt oväsentlig sak, utan det blir en slags bönerotation. Det blir tacksägelse, det blir förbön. Det är som att det gudomliga BNP växer rejält. Det blir snurr i maskineriet, om man ska använda ekonomiska termer. Folk börjar tacka Gud, de börjar be för varandra. Kärlek, gemenskap byggs. Så det finns en fantastisk välsignelse i det här med givande som man kanske inte alltid tänker på. Har ni hört det här förut med Guds rikets BNP? Det kanske var ett nytt begrepp jag uppfann här. Men jag tycker det är fantastiskt att se den här otroliga välsignelsecirkeln som kommer igång. Det blir aktivitet. Det sjätte, det är att du blir starkt välsignad av Gud tillbaka på många områden i ditt liv redan här på jorden. Bland annat ekonomiskt, som Paulus talade om här. Så att det är inte så att Gud nöjer sig med alla de andra positiva sakerna, utan han välsignar tillbaka givarna. Han ger dem ännu mer så de kan ge ännu mera. Och det står här att Gud kommer välsigna er rikligt så att ni kan ge rikt in i Guds rike. Det är ju ett otroligt löfte. Multiplicering verkar det som att Gud vill ge oss, om man ska tolka texten riktigt. Så att Gud blir aldrig skyldig någon någonting, utan han ser alltid till att välsigna alla som lyder honom och går i hans vilja. Och här är det väldigt tydligt att han vill välsigna oss även ekonomiskt och på andra sätt när vi ger. Och den sjunde punkten då, det är som man inte heller ska förglömma, att vi kommer att få lön i himlen för vårt givande. Inte nog med alla de här andra välsignelserna redan här på jorden, utan på vårt himmelska bankkonto, som du, jag vet inte om det är så riktigt, men det är uppenbart att Jesus talar om att vi får skatter i himlen. Vi samlar skatter i himlen när vi är trogna Gud och gör saker i det fördolda. Det nämner han väldigt tydligt om i Matteus 6 i bergspredikan där, att det som sker i det fördolda, då samlar ni skatter i himlen. Och det kanske är vissa grejer som görs i det öppna också som ger skatter i himlen. Det vet inte vi riktigt. Men jag är övertygad om att Gud välsignar oss i den himmelska världen en dag när vi kommer dit för vår trohet och vår generositet på ett extraordinärt sätt också. Så även om jag låter lite översvallande här kanske om alla välsignelser som medförs med givande, så tror jag ändå kanske att jag inte riktigt har täckt in allting. Jag tror att Gud är ännu mer generös än vad vi någonsin kan tänka oss. Så att även om jag låter lite upp i det blå här, så är det nog ändå ingenting mot den välsignelse som Gud ändå låter föras med den gåva som ges. Jag tror det. Han är så god Gud. Han är så otroligt generös. Och så otroligt multiplicerande i allting han gör. Så jag tror faktiskt att det är det. Det är väl underbart i alla fall att vi får vara med i det verket. Ska vi be tillsammans? Tack Gud att du har gett oss såna oerhörda gåvor. Att vi får vara med. Du har gett oss pengar, du har gett oss förmåga att vara med och bidra i ditt verk. Och när vi gör det, så välsignar du oss tillbaka och andra människor och Guds rike. Och det blir en oerhörd stor välsignelsesnurra som sätter igång. Med tacksägelse, bön, förbön, tacksamhet, glädje, förvandling på olika sätt. Och vi själva blir välsignade både i den här tiden och i den kommande världen i himlen. Tack Gud att du registrerar allt, du välsignar allt. Och att vi får vara med i det. Och vi ber att vi alla ska kunna ta till oss de här oerhörda sanningarna som finns i ditt ord. Om hur välsignande du är och hur du vill backa upp oss. Hjälp oss att kunna våga släppa taget och våga lita på att den här välsignelsen finns. För var och en av oss när vi är trogna givare och tjänare till dig. Amen.